You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen.
Välkomna till Seglingspodden. Idag ska ni få lyssna till en kille som har det som så många drömmer om. En medalj i guld från ett olympiskt spel. Ni ska få möta Max Salminen som är finnjolleseglaren som sedan blev starbåtseglare och sedan finnjolleseglare igen. Och nu söker han efter ett nytt stort projekt att nörda ner sig i. Det är en kille som helt tydligt drivs av mål och att jobba hårt och som har en av världens kanske bästa managers på hemmaplan. OS-guldet följdes upp av ytterligare två spel där han var sexa i Rio och nia i Tokyo. Nu ska ni få höra hela hans berättelse. Välkommen till Seglingspodden, Max Salminen!
Tack så jättemycket!
Kul att du är här och live.
Ja, ja, precis.
Ja, en skåning uppe i Göteborg.
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, men jag brukar ju vara här och segla för GKSS. Och sen så nu på senare tid har det varit väldigt mycket med det här måttandet. Så är det ju en himla hubb här faktiskt.
Ja, vi har ju fått värsta foilgänget och foilcentret. Och det ska seglas i helgen som kommer. Mm. Och därför är du här uppe för att träna.
Ja.
Hur känns formen?
Alltså den är ju på uppåtgående kan man ju lugnt säga i alla fall. Jag har inte fått in så himla många dagar men man märker ju hur himla värdefull varje timme är liksom. Så att jag försöker trycka in så mycket på så kort tid som möjligt här.
Men du tänker, piken har inte varit än, den kommer i helgen.
Nej,
va?
nej, tack och lov. Efter bara, vad kan jag ha räknat ihop till i år? Kanske en 10 pass, kanske.
Ja, men härligt.
Nej, det skulle vara illa om man pikar efter 10 pass.
Ja, det ska bli kul att följa er hela gänget på SM i mått som GKSS arrangerar. Första SM:et i Sverige, va?
Är det så illa?
Nej, kanske inte det.
SM är väl sådär lite så här inom citationstecken.
Ja, hur många som är med.
Ja, precis. Mm. Ja, jag har inte koll på den där regeln.
Ja, lycka till hur som helst. Ja. Du, vi är så... alltså det finns så mycket vi måste prata om. Du har ju seglat många, många, många år nu. Mm. Och gjort så många olika grejer. Men alltså, i min värld... är du ju guldmax och det är London och jag vet att det är ganska länge sedan nu du har liksom gjort flera satsningar efteråt och otaliga pass och tänkt på massa andra projekt som liksom var, ja, det var länge sedan du var i London säkert. Ja,
men det är 10 år sedan blev man påminn om er.
Ja, jag vet, jag såg din bild på Insta med liksom prispallen och blev helt lycklig. Men om vi backar lite dit.
Och där skär den svenska bogen mållinjen och vi har alltså Sverige som vinnare i medaljracet. Sen återstår bara att se hur det hänger ihop med britter och brasilianare när de sköljer ner emot mållinjen här nu också. Och USA som sexa, Storbritannien som sjua, Sverige etta, Storbritannien sjua. Det skulle ju betyda att de har 32 poäng båda två. Det är guld till Fredrik Löf. Herrejösses, det är guldmedalj till Fredrik Lööf. Det hände någonting för britterna på den sista länsen som gjorde att de tappade så mycket så att de så småningom landade på sjunde plats. Och tittar man på ansiktsuttrycken där ute i båten hos Fredrik Lööf och Max Salminen, så har de nog inte fattat det där själva just nu. För de sitter bara i allra som lugnaste ro där i sin båt.
Du var ju, skulle jag säga, ändå relativt junior när du kastades in i den satsningen med Fredrik.
Ja.
Kan du berätta om hur det var när du fick frågan?
Ja, då får vi backa ännu mer. Det är 2010, då hade jag seglat en halv säsong finjolle. Hoppat över från Laser och seglade då med Daniel Birmark och det gänget där. Och då var vi på träningsläger i Garda hemma och bodde hos Fredrik. Och sen så ryckte jag in när hans dåvarande gast Johan Tillander hade var pappaledig. Hans fru skulle ha barn. Och gjorde en regatta med dem. Och sen så blev det att vi seglade vidare, jag och Fredrik. Och då var det ju bara 2 år fram till OS.
Ja, men den känslan, jag tänker man är ganska ung, man ser upp till en seglare som har varit med på ett gäng OS och är liksom våra stora stjärna i Sverige.
Ja, genom tiden största var det han, ja, är han ju fortfarande nu liksom.
Ja.
Men det var konstigt, men samtidigt så hade jag ju en uppåtgående kurva då efter bara liksom 6 månader i finjollen och precis liksom börjat känna att man kunde behärska båten och sådär och liksom tänkte nog att man kan ju inte rå på Birmark till London, men i alla fall till Rio liksom, och att liksom jag är i kön där för att vara liksom nästa. Så när man fick frågan så tyckte jag det var svårt att släppa det målet man hade liksom. Man är ju envis och liksom så här.
Ja, är du väldigt målinriktad?
Ja, men det är man väl. så att det var liksom svårt att se någon alternativ väg. Liksom.
Ja,
OS
egentligen
visste jag ju, liksom, men att jag tänkte att det skulle vara i finjolle.
Så du menar att du faktiskt tvekar?
Ja, mycket. Och fick ju nästan låta mig bli övertalad liksom, av Magnus och många andra kunniga. Vilket jag är tacksam för. Och den stora anledningen till att jag gjorde det då var ju för att det skulle göra mig till den bästa möjliga finjolleseglaren till Rio. Så att jag faktiskt, alltså argumentet var att jag faktiskt skulle ha ett bättre chans att göra bra och komma till Rio i 2016 med att segla starbåt 2 år. Och så tror jag faktiskt att det blev också, så att det var smart av mig att lyssna då.
Ja.
Även om man är ung och envis liksom.
Ja, så när du blickar tillbaka är väldigt glad, antar jag, för att du tog chansen.
Ja.
Mm. Och som det utvecklades, alltså ja. Det var ju såklart jättemånga som trodde på satsningen. Men det avslutades ju på ett sätt som alla bara kunde drömma om.
Jo, när man säger ja till det här så visste jag ju liksom att då är det ju medaljer. Och det var ju till och med uttalat att av ädlare valör. Fredrik hade ju 2 brons sedan innan, så att det var ju liksom väldigt uttalat att vi ska vara topp 2 i världen. Och det trodde jag ju på, liksom. Det kunde jag säga absolut, att så kommer det nog att bli.
Och vilken roll tog du i det? Jag tänker att det är en ganska stor press att lägga på sig själv när man aldrig ens har varit på ett olympiskt spel. Blev det liksom i början som att du gick i Fredriks skola, eller liksom hur var din roll i ert team?
Så var det ju absolut. Alltså det var ett ganska färdigt team när jag kom in, så att man fick ju liksom ta egentligen Johans roll. Alltså Och det liksom, jag lät mig formas väldigt mycket i det liksom, att Fredrik säger att det är det här han behöver mig, och så är det liksom den rollen jag fyller. Och det hade ju mycket att göra med att ta hand om liksom båten, och där fick jag ju snabba på min inlärning, för det var ju inte någonting jag var så himla van vid, alltså skolad i Laser och sen så bara 6 månader in i finjolleseglande, så att det var ju Ja, där fick jag verkligen catch up snabbt. Men hade hjälp att göra det också. Så att, det var ju verkligen Fredriks skola egentligen. Och det är jag ju jättetacksam för. Alltså, det är ju det som gjorde att det gick bra senare. Att jag var tvungen och pressad att liksom vara mitt bästa varenda dag. Alltså långt innan passet börjat till liksom efter med allt runt omkring som det var. Och det var ju otroligt utvecklande och därför roligt.
Och rollen på själva medaljracet, liksom när ni hade gjort hela den här resan och jobbet egentligen var gjort. Mm. Det var ett race kvar. Mm. Hur såg teamet ut då och rollerna och liksom?
Ja, men alltså, där var ju Fredrik jätteskön att ha vid sin sida på ett OS. Jag tror han landade i att vi har verkligen gjort den bästa förberedelsen som vi någonsin kan. Och där hittade han ett lugn. Liksom. För att många gånger tidigare så kunde jag märka att han kunde lätt bli stressad och han kände att han hade press på sig. Men det blev ju nog bästa möjliga setup för honom också. Att han låg på den här förbannade tredjeplatsen som han liksom har haft två gånger tidigare. Men chans att ta både silver och guld. Så att det, och så säkrad den där tredjeplatsen var vi ju faktiskt också. Så
att det var liksom att förlora
känslan. Nej, precis. Det var bara blicken framåt. Mm. Och allt att vinna. Så att men även tidigare i veckan då vi hade allt att förlora och första dagen kommer jag ihåg att första racet blev hur bra som helst någonstans där, topp 5 och sen så andra racet så hade vi stort skift efter första varvet och vi kom i mål som tredje sist eller något liknande, men att ändå Fredrik liksom höll kylan där. Det liksom det bådade väldigt gott att han liksom hade ändå det självförtroendet att sånt händer, det är liksom bara blicka framåt.
Och det är väl det som gör våran sport också till att det är ju rätt få som tar de där största medaljerna på sina första OS. Att man kanske behöver träna på att fallera några gånger
och ha varit i situationen tidigare och liksom veta att liksom man vinner inte OS-guld första dagen, men man kan absolut förlora den. Framförallt om man tappar huvudet och liksom börjar tvivla på saker och ting.
Och när jag blundar och tänker tillbaka på den här dagen, då sitter jag på den här kullen i Weymouth ovanför medaljracebanan. Och det är liksom lite pirrig känsla. Vi är ett ganska stort svenskläger, men ändå relativt få jämfört med alla tusentals britter som bara hade sett fram emot den här dagen när guldet skulle hem. Och jag kommer aldrig glömma känslan när ni går i mål och man märker att de här hejaropen och allting, allt bara tystnar. Det blir helt tyst. Och sen så den första som fattar av oss är min Sebbe. Han sitter också där och han ställer sig upp med de här Sweden-kläderna och bara gör victory-tecken och skriker. Och vi bara, Vad händer? Och sen så var det ju bara eufori. Hur var det för dig i båten?
Ja, men det var, vi var ju, vid det ögonblicket så hade vi fortfarande inte fattat. För vi hade ju ingen chans att räkna. Och det var väldigt svårt att se hur de andra båtarna kom i mål. För att det var ju liksom länsmålgång. Så de kom ju rakt emot oss. Och det var ganska tajt. Och jag brydde mig inte om att räkna så himla mycket. Jag hade som mål att om vi bara har om det var en eller två båtar mellan oss och Brasilien så har vi silver. Och det kände jag liksom, det var liksom tillräckligt stor munfull liksom att bita över. Och sen så, ja, på pappret gick det att ta guld också, men det var liksom utanför, då skulle liksom
för många saker stämma.
Ja, så skulle liksom brickorna lite trilla på plats. Det var liksom utanför vår makt, om man så säger. Men vi vann ju medaljracet och jag kunde snabbt säga att vi hade de två båtarna mellan. Så jag gläddes ju åt ett silver och sen så var det Fredrik som sa först att undra om vi inte har vunnit, om det är ännu bättre. Och då tänkte jag, nej, vi behöver inte förstöra den, nu ska vi vara nöjda med silver. Och så vi cirkulerar ju där tills vi såg liksom målföljden. som de visar.
Det finns
bara
en sån underbar bild på dig när du bara tar dig över huvudet och liksom ja, man förstår hur ja, mycket chock det är. Ja, ja, fantastiskt. Ja.
Och för de här två åren har ju varit liksom ett jäkla race i sig, bara för att jag skulle ju skolas om från liksom jolleseglare till att bli kölbåtsseglare, och dessutom i liksom den yttersta världsklassen. Så att, vi tränar ju mer än någon annan. Och så, tack och lov så hade vi ju Scheidt som bodde nära, alltså brasilianerna då, som bodde väldigt nära oss. Han bodde liksom
i
Torbole i Garda och vi bodde i Malchesene, så att vi tränar ju jättemycket tillsammans. Och han hyrde ju in liksom italienska gastar för att hans gast inte orkade segla med honom. Och jag till och med blev inhyrd av honom en gång för att han ville segla så mycket. Och ändå seglar vi liksom mer.
Ja, det var ett tufft schema, men betalade sig rätt fint.
Ja, ja, men precis. Det var ju, och det visste jag ju också när jag sa ja till det här, liksom, att det här det kommer att behöva jättemycket jobb, liksom, platten i mattan hela tiden.
Hur är relationen? Jag tänker att ni har alltid, tills ni dör, har ni ett OS-guld tillsammans?
Mm. Jo, ja, men vi har ju setts efter, nu bor han i Norge och båda har ju fullt upp, han har ju tre kids, en som seglar, två som rider, och sen så jag har två killar också, så att vi har ju fulla program, men vi sågs senast för fem, nej vi måste sen nyligen, ja, hur som helst, när vi ses så är det ju liksom som om liksom tiden står still egentligen. Det är precis som att det är bara unga som tillkommer och växer upp liksom. Jo, men så kommer det alltid nog vara, att det är en otrolig grej man har delat.
Och sen då, alla som ens har försökt att satsa på ett OS vet ju hur svårt det är ens att liksom etablera sig och kvala in, och liksom, det kan ju se lätt ut när man ser någons resa. Vi vet ju att det inte är så, men sen efter det så lyckades du ändå kvala in till ytterligare två spel, både Rio och Tokyo. Alltså när du ser på de satsningarna, hur långt ifrån medaljerna var du i de två satsningarna sen?
Om vi börjar med Rio, alltså det målet var ju väldigt klart där, att direkt efter 2012 så ska jag liksom segla tillbaka till Finland och segla. Och det var ju klart då också att starbåten skulle ju ut, så att det var ju väldigt naturligt för mig att segla Finland, som egentligen var den enda båt kvar som jag fick plats i med min storlek. Så att jag börjar ju liksom fundera på hur ska jag gå ner i vikt för att liksom vara idealvikt för Finjolle, och liksom bara veckor efter, alltså ja, bara några dagar efter, så satt jag ju i gymmet i OS-byggningen i London och på ruddmaskin, för att liksom nu är det fri pumpning som gäller nu.
Just det, liksom, siktet var liksom glasklart.
Och det var nog skönt att man hade någonting liksom, så att det liksom inte bara slutar där och man ska liksom är helt i vakuum. Så det blir liksom någon sorts liksom, någon ledstång liksom,
ja,
till den här nya märkliga vanan. Och där, så det var ju lite tufft, alltså, för då blev jag pausad från SOKs topp- och talangprogram, och liksom, det var ju nästan som att börja om från allra början, och samtidigt så vet man liksom var man kom från och liksom vad som ska till, har man ju fått reda på liksom, att för att vara liksom medaljkandidat så är det ju en Fredrik och Max-satsning som ska till för att liksom man ska ha där att göra.
Och den ska man orka göra och sen leverera för att igen då komma in i SOK. Det var inte så att du, ditt OS-guld tog dig raka vägen in.
Nej, precis. Och där kanske jag hade förväntat mig att det skulle gå lite lättare, men jag tog det liksom ändå motgångarna med rest panna liksom och körde. Och liksom målet 2013 då blev att liksom ta mig in i topp och talang igen. Och då har de ju topp 8 mål. Och lyckas bli sjua på EM där. Bara ett år efter. Och då liksom säkrar jag ju liksom den pengapotten.
Ja, lite andas ut.
Ja, men precis, för de nästa 4 åren. Så liksom stort check i liksom, planen. På planen så ja. För att liksom hela resten av planen skulle hålla ihop så var det tvungen precis. Att göras. Och sen gick det ju verkligen på löpande band. Alltså, jag var 2014 så skulle jag ju, var ju då första chansen att kvala till OS i Santander. Och där blev jag topp 10 på VM där. Och med god marginal kvala in mig i första chans där. Och sen så var det då igen det här topp 8 uttagningsmålet då. Och då blev jag femma på VM 2015.
Och sen alltså så, du kände, innan du åkte till Rio egentligen ja. Så var du i dig själv liksom också ja. Medaljtänket.
Ja, Rio passade mig väldigt bra också. Liksom, det var mina förhållanden. Så att det var liksom upplagt för att det skulle bli ett väldigt bra resultat. Sen så hade jag strulat bort första dagen där. Men sen så under regattans gång så blev det ju bättre och bättre. Så låg jag på en delad femteplats inför medaljrace. Och 2 poäng ifrån brons. Så där var jag ju nästan övertygad om att det här blev liksom en repris på förra gången. Det är klart som tusen jag ska ha medalj. Och tyckte ju liksom att han, fjärdeplatsen som jag var samma poäng som och trean, det är ju liksom absolut killar jag kan slå. Men sen så blev det ju inte så i medaljreset. Så att det blev ju ett jätteslag då liksom. Jag fattade liksom inte, det var liksom lite,
det?
Ja, precis, ja. Lite första motgången där på 4 år egentligen där ja. Det gått spikrakt uppåt, i alla fall om man tittar på liksom, de större regattorna. Det är klart att man hade dåliga små regattor, men liksom, sett till mästerskapen så var det ju jättefort framåt där.
Är du liksom fast i sådana? Kan du gräma dig fortfarande?
Ja, men där kan man ju tänka liksom att om bara liksom tärningen skulle rullat lite mitt håll så skulle vi liksom ha två gånger medaljer och så skulle liksom många nya dörrar öppnas, hade jag tänkt, men nu i efterhand. Men det känns ju bara som att jag var liksom det saknades ett år där någonstans. För sen så 2017 då, året efter Rio, så vinner jag ju VM-guld. Och året efter det så vinner jag VM-silver. Så att
det, ja, du hade det.
Ja, det var verkligen så. Liksom, det skulle bara behöva sätta sig några månader till.
Men det
liksom.
Är ju det. Alltså, det är ju så. Den här nivån, den är ju utopisk och det är ju många som känner förmodligen lik dig och har gjort jobbet och hela biten. Det är ju någonstans jädrigt många pusselbitar som ska falla på plats. Ja.
Och det är så otroligt lite som liksom som bara rubbar det där liksom där allting stämmer liksom.
Mm.
En skada eller liksom jag knäckte min favoritmast. Och då liksom är det precis som att fan, då måste man börja om och sen så, ja.
Hur hittar du styrkan att börja om?
Efter Rio?
Nej,
eller
jag tänker bara när, man,
där,
når en, eller när man får en motgång. Ja. Eller liksom, tänk att många känner igen sig i det här att jävlar, om inte om och om så hit och dit. Liksom. Du krigar på och fortsätter.
Jag vet inte. Ja, det måste ju vara att man är väl motiverad liksom för att och någon, på något sätt liksom så tror man på det att även om det gick dåligt idag så ändrar inte det någonting egentligen utan att liksom målet står kvar och jag vet att jag kan med den tiden som är kvar så vet jag att jag kan liksom ändra på de grejerna som gick fel så att det blir rätt nästa gång liksom. Så det är nog liksom ett självförtroende i det också att man liksom vågar tro på processen liksom och att man kan lösa problemen.
Är vi inte lite bra på att lura oss själva ibland?
Jo,
liksom?
Ja men 100%. Alltså, ja,
och att det är viktigt?
Ja, men det tror jag på. Absolut är man nog väldigt duktig på att lura sig själv.
Så en liten shoutout till alla yngre seglare. Ja. Upp med självförtroendet, våga se dig själv framåt.
Fake it till you make
it. Ja, men faktiskt.
Ja, men så är det ju nu.
Och sen då så seglar du på. Du är fortfarande fast beslutsam om att du vill nå den här medaljen. Mm. Finnjollen är kvar.
Mm.
Och ja. Det blir ju ganska många år man behöver ja. Fortsätta.
Ja, men precis, det blir ett extra år. Men då, det välkomnar ju jag egentligen, för att alltså, då hade jag ju knäskada och liksom på jakt efter ny bra mast. Så att jag var ju bättre förberedd 2021 än jag var 2020. Och det var nästan så att liksom, okej, nu har vi 365 dagar till och liksom lösa det här knäproblemet, den här masten, när det beslutet kom. Så det var superskönt egentligen. Och det blev rätt bra. Alltså jag kom ifatt mycket. Jag hade skitår 2019, 2020 egentligen. Det liksom började precis och blev bra igen framåt 2021, sommaren. Och så tyckte jag att vi hanterade det här med coronaåret ganska bra.
Och när du säger vi, vilka syftar du på?
Ja, men då är det ju familjen då, som är liksom teamet. Alltså allihopa, det är ju liksom tränarstaben egentligen. Då gick jag ju runt på tre tränare och sen så familjen. Så vi valde ju att flytta till Lanzarote för att det var så besvärligt att resa fram och tillbaka och coronatest och karantän och det ena med det andra. Så att inte minst för bara tränarna liksom isolerat, så även om vi var på samma ställe i Lanzarote så kunde inte tränaren resa fram och tillbaka, för han skulle vara i isolering i Finland liksom så länge som han liksom in till nästa träningsläger. Så han fick aldrig se sin familj. Så därför gick vi runt på tre stycken. Och så höll du nere resedagarna.
Och, så och blev fick du, tid med familjen.
Och så fick tid med familjen och fick ju tränat otroligt mycket. Så det blev jättebra.
Hur var det att åka till Tokyo då? Var du...
Ja, men då visste jag nog att jo, det var ungefär samma läge som mot Rio. Alltså att det kan bli brons. Det var lite det som... Jag siktar så högt jag kan, men brons, då är jag supernöjd.
Mm.
Att jag ska kunna vinna i OS-guld, det tror jag
inte. Drömmen, men ja, kanske inte realistiskt.
Nej, precis. Mm. Då ska jag verkligen allting.
Mm.
Och sen så... Men samtidigt så var det ju jättemånga frågetecken. Vissa som inte man hade liksom seglat speciellt mycket emot. Alltså många av konkurrensen har ju, som australiensan, hade man ju knappt sett på ett år. Drygt. Så det var ju många liksom osäkerhetsmoment där.
Var det jobbigt det här med liksom den här hela covid? Alltså man kunde ju praktiskt taget råka testa positivt och bli av med hela sin OS-tävling.
Ja. Ja.
Hur, liksom mentalt, hur gjorde du för att orka?
Ja, men jag valde att inte lägga jättemycket energi på det. Det är klart att vi sa det och liksom konstaterade att det är ju helt sjukt. Men samtidigt så var jag inte så himla rädd för det, utan försökte nu ändå navigera liksom, hur ska jag på bästa sätt ta mig igenom det här liksom, för att ja, det ska bli bäst för mig. Inte för liksom, man kan liksom inte säkra upp allt, där, tänker jag.
Och hur var racen?
Inte riktigt så det som jag hade liksom haft på näthinnan och förberett mig till. Vi hade förväntat oss lite mer dyning sett till de erfarenheterna vi hade åren tidigare. Men ofta var det ju så att vi hade ett VM, alltså Århus-VM som var OS-kval, låg ju mitt i OS-perioden, så vi kom ju dit. Vi skyndade ju dit så fort som möjligt efter Århus-VM, och då var man 2-3 veckor för sent där.
Ja, du tänker året innan då, när ni var där.
Detta var ju då till och med 2 år innan. Ja. Och sen så året innan blev ju inte av, så att man hade ju begränsad liksom faktabas egentligen.
Men gillar du, eller liksom, hur är du kontrollmässigt? Är du en sån här ha min plan och vill gärna följa den?
Ja,
och
det, men, trygghet. Men det finns ju en verklighet också. Liksom, ja. Så där så var man ju tvungen att segla Århus-VM, och sen så kommer jag inte ihåg vad det krockade med 2017, men Det var säkert VM där då också. Men hur som helst så, jag hade förväntat mig mer dyning och därför så hade jag liksom konkluderat att vi måste till Lanzarote där liksom vi är mitt i havet och där det liksom går ordentligt med sjö. Och lyckades ju bli raketsnabb i de förhållandena. Så liksom, det var liksom lite mitt ess i rockärmen att när de där dagarna kommer då vet jag att jag är världens snabbaste. Men sen så kom inte det riktigt. Och så blev det inget bra, helt enkelt.
Det är ju så konstigt med våran sport också. Den är ju så extremt svår. Vi pratade om det hemma igår, att vilka är de svåraste sporterna i världen, frågade min dotter. Mm-hmm. Alltså sa vi, kanske alltså ridning. Mm. Alltså då har du ändå ett levande djur att förhålla dig till. Men seglingen kan inte komma så långt ner på en sån lista. Det är ju så extremt många bitar som ska funka. Jag kan tänka mig att när man ser bilder på dig och läser artiklar, man ser lätt att det är liksom en komplett seglare från, alltså, från topp till tå, alla förhållanden, men eller hur?
Ja, det är, men ändå riktigt. Så klappar man ju igenom liksom någon gång. Och det är väl därför vi håller på och tragglar liksom i en vecka för att få liksom utslaget och liksom att räkna bort liksom, eller ta höjd för slump utfall liksom.
Precis. Efter Tokyo så beskrev du lite reflektioner liksom i din så här hur du gjorde din liksom sammanfattning. Mm. Och en grej var ju liksom det faktum att Finjolen faktiskt åkte ur programmet och att du tvingades ta ett steg tillbaka från alla dina dagliga rutiner som OS-satsande seglare. Jag kan verkligen förstå att det var en tuff tid. Hur är din vardag idag när du inte är olympisk satsande seglare?
Jag fortsätter ju segla. Och det är ju då alltså det som proffssegling eller mer kommersiell segling. Så jag har precis kommit hem från att segla en klassisk båt från 1936.
Wow.
Sparkman Stevens design, 55 fotare. Så, och det är ju väldigt annorlunda segling. Alltså man kan inte slå med den båten om man inte går över två knop.
Man kan inte göra ett rullslag.
Nej, verkligen inte. Det är otroligt hur lite påverkan besättningens vikt har på den båten faktiskt. Men, och så har det ju varit, och jag skulle ta det här, planen var att jag skulle ta det här första året på att liksom känna in mig, vad är det för slags segling jag vill hålla på med.
För det var ändå tydligt att du ville fortsätta segla.
Ja. Så i februari, och redan i höstas egentligen, så började jag ju ta över mer och mer på det här med SSL. Och det var ju ganska tydligt, det hade ju redan liksom vi påbörjat lite grann.
Och SSL då är ju Star Sailors League, där Gold Cup seglas nu i höst. Och vi kommer faktiskt ha ett helt eget avsnitt om SSL, så vi lovar att alla ni som lyssnar nu kommer ha full koll innan det är dags att heja fram Sverige i finalen.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Tiden och livet rullar på. Du har två supersöta killar. Jag tror till och med jag såg en vovve i en Bavaria bland alla de här små sönerna och din fru Sus.
Hunden Milo, hon är ju den förstfödda. Så att hon är stora syster, säger Hector på 6 år. Milo är 8 och kanske är det.
Gillar du livet som liksom har, så som livet har blivit nu? Nu är du inte den här OS, du tränar, även fast du seglar mycket och du reser och seglingen är ditt jobb, så antar jag att en del press är borta när man kopplar bort olympiska seglingen, eller?
Ja, nej, alltså det... Jag letar ju efter det här, liksom, min OSS. Nu har det varit väldigt spritt i år. Det har allt, varit allt från Etchell, som är liksom en tremanna kölbås, till segla Volvo 65 över Atlanten, där vi var 12-10 stycken. Och liksom, det var lite meningen från början också. Men vad det har åstadkommit, liksom, vad följden har varit av det, är ju att det har inte funnits någon sån här kontinuitet och ingen, liksom, nörderi på samma sätt som varit i OS-satsningen. Och det har jag ju saknat. Så jag letar ju efter, liksom, min kampanj lite grann. Och det har ju SSL varit. Så det har ju, liksom, varit, liksom, min lilla hjärtegrej så. Men så skulle jag gärna vilja ha mer av min segling att vara. Vill ju att det ska finnas något, liksom, stort svenskt satsning att, liksom, ja, att vara del av.
Jag tänkte på det när jag såg dig där vid ratten över Atlanten med Polens Ocean Race-kampanj. Ja. Tänkte jag, är det så här? Drömmer om det?
Ja.
Gör du det?
Ja, men det är nog mindre viktigt om man seglar runt jorden eller runt en bana.
Ja, du vill ha ett projekt och gå all
in. Och det här
in.
Målet som vi snackar om. Liksom, och det där. Martin Strömberg har ju länge drömt om att det ska vara, liksom, ett svenskt Volvo-projekt. Så han är ju absolut den man borde ta tag i. Och, liksom, vad finns det för möjligheter? Men nu är ju Volvo, eller det som var Volvo, The Ocean Race, känns ju lite fluffigare och luddigare än vad det var tidigare.
Ja, vi tänkte vi jaga Bricius, för vi vill gärna prata med honom om vad vi... Så att jag kan
ringa
dig.
Lyssna.
För då kommer vi snart ha det senaste.
Ja, precis.
Ja, men jag förstår den här känslan av att vilja göra det all in, även fast man... såklart superprivilegierad att du kan åka runt och livnära dig på din segling, så
precis.
Är det ju en annan fokus del.
Jo, men man stänger liksom lite dörren efter sig efter varje vecka sådär och, så. Och det är ju, det tänkte jag, de första resorna där var vad skönt att liksom inte vara den här 24 timmars atleten som liksom går och lägger sig med liksom segelshape, liksom finjolleshape i, liksom, framför hornhinnan, och sen så vaknar man med samma grej, liksom, det första man gör, man tänker bara, och Sus har sagt det flera gånger, att upp till tävlingar, liksom, så är det som att man, att jag bara, liksom, går i min egna värld, och jag svarar på tilltal, liksom, men det är ungefär det, att jag redan är, liksom.
Men hon
så
är ju en fantastisk kraft i din satsning. Alltså, jag vet ju att hon, jag känner henne sen att vi har seglat mycket mot varandra. Hur är det att vara två seglare i familjen? Ja. Hon är din manager, hon har koll på det du ska göra.
Ja, så har du absolut varit i OS-satsningen. Och då har vi ju verkligen, det har liksom varit vår OS-satsning, inte hon som har liksom haft... förstående. Vissa säger, du måste ha en väldigt förstående fru. Nej. Det är inte förstående. Så det räcker liksom inte med att vara förstående på något vis. Så att vi har gjort det här jättemycket tillsammans. Och hon har tagit hand om jättemycket på landdelen. Och jobbat med sponsorer och se till så att de får precis vad vi har lovat dem. Och
är
sådär.
Det hon som gör dina stories på Instagram?
Det har det varit några gånger.
Jag kikade och tänkte, shit, Max har blivit proffsig på det här med social media. Så tänkte jag, det finns nog en framgångsrik kvinna bakom den här mannen.
Jo, nej, men hon har ju varit bakom kameran mycket, så får man ju säga.
Är hon lite nöjd ändå nu då, när du faktiskt stänger dörren efter vissa resor?
Ja och nej. För hon tycker ju också, liksom, tycker också, var är målet? Liksom? Vad är det? För att vi har ju haft det här gemensamma målet, oss två. Och sen så nu så är det liksom lite grann att jag gör min grej, och sen så har jag en massa intryck som jag liksom, som hon inte riktigt är med på. Alltså, som till exempel när jag seglade över Atlanten, så tyckte hon ju att jag var asjobbig, för så kom jag på en grej som hände på de här 10 dagarna, och så fattade inte hon riktigt, liksom, det var liksom så här lite situationshumor, liksom, de måste vara där för att liksom fatta grejen. Så hon tyckte jag var skitjobbig då.
Och
hon
ett...
delar ju också den drömmen, hon vill ju också segla över Atlanten, så hon var nog lite avis också.
Det kanske blir ni två ett Volvo Ocean team framöver. Vi får se.
Behöver inte vara Volvo Ocean Race, men på den absolut högsta nivån, sälj GP, TP.
Ja, hur 52. Gör man om man är... Jag menar, du är ändå Max Salminen. Du har liksom en OS-guldmedalj som du skulle kunna ta en bild på när du skickar ditt CV. Har du, liksom, hur gör man om man som yngre seglare vill... Segling är det enda man vill göra. Mm. Man vill livnära sig, man vill upp i de här projekten. Mm. Har du, liksom, du är ju lite där själv nu då, sökande. Ja.
Jag har ju ett ganska välbyggt CV, så att folk lyssnar ju när jag skickar mitt CV på mig. Liksom. Så att jag vet inte om jag är rätt man att svara för hur man liksom jobbar sig in liksom underifrån så. Men det är ju bara att ta kontakt. Det är ingen som lägger ut en anställnings, liksom så här, ett jobb erbjudande på LinkedIn direkt, utan man får ju fråga och fråga och fråga. Till slut så är det någon som har stukat foten på en viss tävling och så finns ens mail och kontaktuppgifter där någonstans. Så det är ju väldigt mycket liksom säljande egentligen. Vilket är liksom en helt ny del av yrket segling som jag liksom aldrig har fått bemöta tidigare. Liksom.
Max, vi brukar fråga de som är här vad de skulle tycka var intressant att lyssna på. Har du någon idé på någon person eller om något projekt som du skulle vilja veta mer om?
Ja, men alltså, jag tycker ju det är jättefascinerande de här gångerna det har funnits ett svenskt projekt, och det ligger ju kanske mitt intresse extra nära det, men när det har funnits sådär svenskt projekt som Ericsson-båtarna, där ena Ericsson-båten var liksom uttalat skandinavisk, och Victory Challenge, och ännu längre bak i tiden liksom Pelle Pettersson och liksom Sverigebåten då. Och nu var jag ju i och för sig med Artemis, men liksom det skulle vara spännande att se från Ians sida eller från Torbjörns sida liksom hur går man tillväga om man vill liksom starta, göra en stor seglingssatsning liksom med Sverige som bas. Det skulle jag vilja ta reda på, för det är någonting jag vill göra. Och jag tänker ju att det här SSL, liksom det har ju verkligen integrerat svensk segling, tycker jag, och liksom byggt broar mellan det olympiska och matchracing och sprint och havskappseglingen och storbåtsseglingen. Men nu börjar det, och det märks ju redan att vi har blivit ett nätverk och liksom rent så här proffsseglarmässigt kan liksom ge varandra, liksom fixa jobb till varandra. Och det bildas ju till och med en 49er-besättning utav två stycken SSL-segrar. Så det känns som att vi är bättre liksom sammansvetsade än vad vi var för bara 2, 3, 4 år sedan. Och jag tror att på Victory-tiden så var det liksom matchracingen som liksom var det nätverket, och liksom att det överhuvudtaget finns grogrund för liksom ett stort svenskt projekt, så att den liksom, ja,
så fortsätt valla ditt gäng i SSL och så tar vi reda på hur man gör en stor svensk satsning från start till mål med hjälp av dem som har gjort det innan. Och så hoppas jag kunna se dig i en sån satsning framöver. Och så tänker jag att jag ska dra ett eget sånt Women's America's Cup som kommer vara om 2 år. Så vi sitter i samma båt. Vi kanske kan slå våra kloka huvuden ihop och göra något bra.
Ja, det låter jättebra.
Ja. Kul, Max. Mm. Tack igen för att du kom och lycka till framöver.
Ja, tyst.
Det var kul att snacka både gamla minnen med Max, men också höra om hans drömmar om att driva nya stora projekt i framtiden. Vi i podden kommer självklart följa Max nu i höst när det drar ihop sig till final i SSL Star Sailors League Gold Cup. Och just SSL-konceptet, hur det är uppbyggt och fungerar, kommer vi att ägna ett helt avsnitt åt inom kort. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor.
En poddproduktion av Fredag.